Ja, välkomna till det fjärde studiet, tror jag det är, i Galaterbrevet, eller femte. Och så blir det ett imorgon. Jag hade en fråga eller två som jag hade fått, men jag har slarvat bort i pappren här. Men jag tror jag kommer ihåg den. Den första gällde, är judarna Guds utvalda folk? Och det finns ju mycket man skulle kunna utveckla i sitt svar på en sån fråga, men det kanske räcker med att säga att jag tror att vi har att räkna med Abrahams säd i två bemärkelser. Dels den fysiska säden, som ju just är judafolket och som Gud har gett bestämda löften till, förknippade med också en geografisk yta på den här jorden. Löften som ännu inte har fullbordats och som jag heller inte ser fullbordade idag, men som jag tror kommer att fullbordas. Så jag tror det finns löften förknippade med judafolket som ännu inte är fullbordade. Och i den bemärkelsen tror jag alltså att judarna är Guds utvalda folk, som när de kommer till tro, välsignelse kommer att tillfalla en hel värld på ett sätt som aldrig förr. För Romarbrevet säger ju, om redan deras förkastande av Kristus har inneburit välsignelse för oss hedningar, vad ska då inte deras accepterande och mottagande av Kristus innebär. Och den andra frågan var, samlar vi inte Guds vrede över oss, som i Sverige till exempel genom den lagstiftning som vi står för när det gäller bland annat abortfrågan? Och det är klart att det är i strid mot Guds vilja mycket som sker genom Sveriges riksdag, men Gud har inneslutit allt sammans under synd. Och ifrån Romarbrevet 1 så lär vi oss att Guds vrede uppenbarar sig över all orättfärdighet. Och Guds vrede, det är inte ett tillstånd av bristande humör eller dåligt temperament från Guds sida. Vi associerar kanske lätt till vrede som en negativ känsloyttring. Men när vi talar om Guds vrede, då talar vi om en moralisk rättfärdig indignation över någonting som är fel. Ungefär samma känsla som vi kan uppleva när vi till exempel, om vi skulle se ett barn bli misshandlat, hur reagerar vi då? Ja, vi fylls av en indignation. Sådant får bara inte ske. Det är någonting däråt som vi avser när vi talar om Guds vrede. Det är en moralisk indignation över att rätten förtrampas på jorden, att sanningen förtrycks och hålls tillbaka, att orättvisan råder. Och därför så sjunger vi i en lovsång. Det är bara underligt att den stannar mitt i en mening. Himlen var det glad och jorden fröjde sig, havet brusade och allt vad det är, marken glädjer sig och så vidare. Ty han kommer, ja han kommer. Men så står det i meningen, om du läser den till sitt slut, för att döma jorden. Han kommer för att döma jorden, det vill säga för att skipa rättvisa, för att alla som har levt under förtryck och i orättvisa förhållanden, allt ska få en rättvis behandling utav den Gud som vet allt. Och det är väldigt skönt att veta om att Gud ska gripa in i historien och skipa rättvisa. Så Guds vrede, den samlar sig över all orättvisa, det är sant. Och vi längtar, som vi beder i bönen, efter den dag då hans rike ska tillkomma. Och då det ska uppdagas vad som var sant, men det också ska uppdagas vad som var osant och orätt och orättfärdigt. Och alla människor ska avlägga räkenskap, också nationerna ska träda fram inför honom, står det i Matteus 25. Nåja, om du som har ställt den här frågan, jag vet inte vem det är, stod på en lapp, så kan, om det inte alls tillfredsställande svar här, så kan du väl kontakta mig efteråt. Nu vill jag i alla fall gå tillbaka till Galaterbrevet. Där har vi sagt många viktiga saker, att rättfärdiggörelsens upphov, det är Guds nåd och ingenting annat. Rättfärdiggörelsens grund, sa vi förra gången, det är Kristi blod och ingenting annat. Kristi blod försäkrar oss om en grund för Guds rättfärdiggörande utav oss. Ni kommer ihåg bilden ifrån tabernaklet. Blod av ett oskyldigt liv kom emellan en helig Gud och en bruten lag. Och så överskyldes syndens skuld varje år på den stora försoningsdagen, pekande fram emot den dag då Guds lams blod skulle frambäras och inte bara överskyla vår skuld utan fullständigt ta bort den. Det kunde inte bockars och kalvars blod göra. Bockars och kalvars blod kunde bara tillfälligt uppskjuta skuldens betalande i väntan på att ett bättre blod skulle bringas, i väntan på att ett bättre offer skulle bringas, en människa som hade hållit lagen. Då först skulle ett slutgiltigt offer kunna bringas. Rättfärdiggörelsens upphov är Guds nåd. Rättfärdiggörelsens grund är Kristi blod. Rättfärdiggörelsens medel är vår tro. Vår tro. Genom vår tro så blir vi rättfärdig förklarade. Och observera nu att trons värde ligger inte i tron som sådan, utan i trons objekt och trons föremål, Jesus Kristus. En del säger var och en blir salig på sin tro och menar att den subjektiva tron är det viktigaste. Men det är inte sant. Gud rättfärdiggör den som tror, inte för värdet av hans tro som sådan, utan för värdet av den som han tror på. Det är en väldigt viktig skillnad det. Därför är det fel att säga var och en blir salig på sin tro, för Bibelns intresse är i huvudsak, eller i första hand, inte frågan om hur salig du blir på din tro. Du kanske inte alls är så salig idag på grund av din tro, men Bibeln förklarar dig ändå vara salig därför att det som du tror på, det är någonting hållbart och det är någonting evigt och någonting bestående. Vår tro kan vara väldigt svag och ynklig ibland, men det är inte det som det hänger på, styrkan i din tro, utan det är trons objekt, trons föremål, styrkan i honom som du tror på. Jag brukar ta bilden av novemberisen. Den kan vara ganska tunn. Jag tror att den bara behöver vara centimeter tjock för att den ska hålla en fullvuxen människa, för den där första isen är ju ganska seg och man kan våga sig ut på den. En del är dumdristiga med svaga isar visserligen och ger sig iväg ut, och jag har varit med om det själv, i tron på att den skulle hålla. Jo visst, det är klart det håller, det är ingen fara här. Och så har man plumsat rakt igenom och tron kom på skam. Tron var stark, men det jag trodde på var svagt. Däremot, när jag låg i lumpen så hade jag en kompis som var neurotiskt rädd för isar. Han kände ångest för att gå ut på en is och man också såg bilar köra omkring ute på isen. Han var rädd att det kanske inte skulle hålla. Men om man lyckades få honom ut på isen, trots hans svaga tro, så fann han ju att det höll mycket väl. Och hans svaga tro kom på skam, så att säga, men på ett positivt sätt då. Hans tro var svag, men det han trodde på med sin svaga tro, det var meter tjockt och det höll. Så är det med frälsningen. Den lilla tro vi har medför bärande konsekvenser, därför att honom som vi tror på har fullbordat allt som behövs för vår frälsning, för vår helgelse, för vår rättfärdiggörelse. Därför så kan den kristne jubla över syndaförlåtelsen. Det kan aldrig buddhisten göra. Det kan aldrig muhammedanen göra. Utan han vet att det ständigt hänger på honom själv. Men Kristi kors vittnar om, som vi har sagt flera gånger här redan, ett fullbordat försoningsverk. Ingenting mer behöver göras. Allt är klart. Och när vi kommer till Galaterbrevet 4 så slutade vi igår med den vers som säger, i vers 4 är det, när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna, och född att stå under lagen. Gud hedrar i Kristus lagen. Gud sänkte inte lagens standard, trots att han såg att ingen människa klarade av den. Det var väl lite hårt, Gud. Kunde du inte ha sänkt på standarden så åtminstone några hade klarat sig? Nej, Gud ville ordna en väg så att alla skulle kunna klara sig. Vem som helst skulle kunna klara sig, inte bara de eventuellt duktiga. Och så trädde Kristus in i historien och underordna sig lagen och fullborda lagen i ditt och mitt ställe. När jag gick i gymnasiet så hade jag väldigt svårt med bland annat engelska. Och jag vet att jag satt där i skrivsalen många gånger och tänkte, tänk om jag ändå hade den där lärarens hjärna nu. Vad lätt det skulle vara att klara av den här skrivningen. Och jag kämpade och jag slet och jag läste och jag skrev. Fick tillbaka skrivningen, och på den tiden så hade man inte det siffersystemet, men det stod ofta BC. Ni vet vad det betyder. Det var inte godkänt det, nej. Det var underkänt. Det var som att få en etta idag ungefär. Och när det gäller mänsklighetens förhållande till Gud, så är vi som en enda stor klass. Det varenda en av oss, varje människa, har misslyckats, har fått underkänt när det gäller våra försök att behaga Gud. Ingen har bestått provet, säger Romarbrevet 3. Allesammans har de avfallit. Och i marginalen, som är min engelsk skrivbok, är det fullt med röda bockar och korrigerande kommentarer, anmärkningar. Du ser, Guds krav är inte att vi med knapp nöd ska klara det. Guds krav är fullkomlighet. Lagens krav är: håll allt. Stort A plus måste det vara, eller en femma med plus efter. Högsta tänkbara. Inte ens en fyra duger. Men alla har därför blivit underkända, missat målet. Och så satt jag där och tänkte, tänk om jag ändå hade lärarens kunskaper nu, vad jag skulle kunna klara den här skrivningen lätt. Och vet du, när jag har tänkt tillbaka på det, så är det ju så som Gud har gjort. Han har liksom själv stigit in i skrivsalen och i egenskap av Kristus underordnat sig de grammatiska reglerna, lagen. Skrivit skrivningen åt oss, lämnat in den, fått stort A plus eller en femma med guldstjärnor efter. Och så har Gud sagt: jag låter Kristi resultat gälla dig. Och vilken nåd. Det är så Gud har gjort. Det står i Romarbrevet 4 och 5: honom, han som gör den ogudaktige rättfärdig, den underkände alltså, blir godkänd. Ja, inte bara godkänd, blir förklarad berömlig, extraordinärt bra. För Kristi rättfärdighet blir ju plötsligt vår. Det är nåd. Vi har blivit, som det nu står i kapitel 4 vers 5, friköpta från det här tillståndet av underkänt, friköpta från lagens anklagelser och förklarade vara Guds söner och döttrar. I den romerska kulturen var det så att i en familj där det inte fanns några barn, så adopterade man ofta ett barn som ofta var uppe i tonåren och kanske nästan vuxen, som skulle bli den framtida arvingen. Och det är lite grann av det här mönstret vi ser i Paulus sätt att nu beskriva vad som har hänt när vi blev Guds barn. Vi har fått söners rätt. De här barnen i de romerska familjerna som adopterades in i familjen, de fick då alla gamla band avklippta. Det var en juridisk transaktion, skulle man kunna säga. De fick ett nytt namn, de fick ett nytt hem, de fick en ny far, de fick en ny framtid och de fick ett arv som väntade på dem. En helt ny ställning blev de given. Claudius, kejsar Claudius till exempel, han insatte ju Nero, som var hans adoptivson, insatte honom på tronen efter sig själv. Han ärvde hela romarriket. Nu finns det två begrepp som Nya testamentet använder för att tillkännage vårt barnaskap hos Gud. Det första är på nytt födelsen. Det andra är adoptionen eller barnaskapet. På nytt födelsen får vi del utav när vi kommer till tro. Vi får Guds liv planterat in i oss. Vi blir Guds barn. Vi blir delaktiga av gudomlig natur. Det är Johannes 3 kapitel, va? Vi blir födda ovanifrån. Födda in i Guds familj, skulle vi kunna säga. Men sen finns det också det här med adoptionen, som är ett sätt att förklara en annan sanning som har hänt när vi kom till tro. Vi har blivit förklarade vara Guds äkta söner och döttrar. Och här betonas mera vår nya ställning som fullvärdiga familjemedlemmar i Guds familj, rättmätiga arvingar. Det här är Guds suveräna handlande med oss, grundat på hans suveräna och gränslösa nåd. Han har gjort oss till sina egna arvingar. Han har bestämt om oss att vi ska ärva all den himmelska härligheten och den himmelska världens andliga välsignelse. Han har gjort detta av fritt val, inte på grund av att han tyckte vilka underbara människor som går omkring där på jorden, de vill jag göra till mina arvingar. Nej, det var ett utslag för Guds kärleksfulla nåd, att han åt sig ville upprätta ett släkte som man skulle kunna kalla sina egna söner och döttrar och gärna kunna umgås med och vilja umgås med en hel evighet. Så det står i Efesierbrevet: innan världens grund var lagt utvalde han oss i Kristus till barnaskap hos sig själv. Det är någonting väldigt stort i det här. Genom adoptionen har Gud gjort sig själv till fader för alla dem som tror på Kristus. Vad är en kristen för något? Ja, man kan ju ge många definitioner kanske. Jag har läst i en bok, den heter, kommer snart ut på svenska förresten, jag tror den heter Lär känna Gud av James Packer, Knowing God. En mycket fin bok om Guds person och väsen och egenskaper, där han säger att det rikaste svaret jag känner på vad en kristen är, det är att en kristen är en som har Gud till far. Men är inte Gud allas far? Nej, visserligen kan man kalla honom fader till allt i bemärkelsen att han är alltings ursprung och upphov, att allt skapat har sitt ursprung i Gud som fader. Men det här personliga förhållandet till Gud som min far, det får man endast genom Jesus Kristus, som är vägen och endast den enda vägen till fadern som man själv känner, säger. I Gamla testamentet talar man ibland om att Gud är nationens fader. Men det är först i Nya testamentet, i och med Jesus, som Gud kallas individens fader, din personliga fader. Och detta är unikt, för den kristna tron finns inte i någon annan religion, där människan anses ha rätt att kalla Gud sin fader. Under det nya förbundet så föder oss Gud inte bara på nytt, han adopterar oss också in i sin egen familj och ger oss, lyssna nu, ger oss precis samma ställning som Jesus Kristus, Guds son. Vi är Kristi medarvingar, sjöng vi ju häromkvällen. Vi har fått söners rätt, står det i den här versen. Och eftersom vi är söner, står det i vers 6, har Gud sänt in i våra hjärtan sin sons ande. Och i Romarbrevet 8 så kallas denna ande för adoptionens ande, kan det översättas, eller barnaskapets ande, egentligen ordagrant soninsättandets ande, som ropar Abba fader, för ett förtjust utrop emot Gud, en tillgiven kärleksförklaring i de här uttrycken Abba, Fader, vi ska förklara lite mer vad just det kännetecknar. Adoptionen innebär det högsta privilegiet som evangeliet erbjuder. Rättfärdiggörelsen, det kommer först, liksom den primära välsignelsen. Och den möter vårt primära behov, för vi var ju skuldtyngda syndare när vi kom. Men vad hände? Gud lyfte av skuldbördan och förklarade oss för rättfärdiga i Kristus. Men så räckte det inte med det en gång, utan dessutom så förklarar oss Gud också vara hans egna söner och döttrar. Och genom adoptionen så får vi en ännu mer exalterad välsignelse än vad rättfärdiggörelsen är. Rättfärdiggörelsen är ju en juridisk handling, skulle vi kunna säga, en domstolsangelägenhet, där Gud handlar med oss i egenskap av domare och frikänner oss. Men när det gäller vår adoption och vårt barnaskap, då agerar Gud i egenskap av fader. Då handlar det plötsligt inte om en juridisk angelägenhet, då handlar det om en familjeangelägenhet. Ser du skillnaden? I rättfärdiggörelsen förklarar oss Gud för rena och oklanderliga i sina heliga ögon. Och det är ju underbart att Gud har givit oss en sådan ställning att han kan glädas när han ser på oss. Fast vi är kvar i ett bristfälligt tillstånd, det vet vi om. Men du säger, Gud vet vad vi ska bli. Och det visste Paulus också. Och trots att det var så mycket problem, till exempel i församlingen i Korint, svåra, allvarliga problem som vi idag, ja, skulle inte kunna tänkas få förekomma i en församling, men det fanns i Korinte, så skriver han då istället två långa brev till den församlingen och utgjuter sin nöd. Men vet du vad han kallar dem? Heliga bröder. Heliga bröder. Han visste vad de var i Kristus. Och på grund av att han visste det, så kommer han nu in med förmaningen: eftersom det är sant att ni är heliga, lev då också så som heliga. I praktiken, det kommer den praktiska helgelsen in. Vi måste ständigt skilja det där åt, för att inte stirra oss blinda på vårt aktuella bristfälliga tillstånd. Gud jobbar med oss, och han har bestämt om oss att en dag ställa oss fram inför honom heliga, ostraffliga i fröjd. Det är målet det. Och när vi tänker på det, då verkar det nog inte så där hopplöst i alla fall. I adoptionen förklarar Gud oss för sina egna söner och döttrar. Han säger, du är min dotter från den här stunden och allt framgent. Du är min son från den här stunden och allt framgent. Kommer jag att betrakta dig som min son, som min dotter. Välkommen in i familjen, säger han. Han inbjuder dig till gemenskap med sig själv, med honom, inte som en gud långt borta, fjärran och stor, som jag skulle känna skräck och ängslan inför. Utan han inbjuder dig att från den här stunden betrakta honom själv som din fader, som är välvilligt inställd till dig. Han insätter oss som sina egna arvingar. Det handlar, som du känner, hoppas jag, hela tiden om tillgivenhet, om närhet, om generositet. Visst är det fantastiskt att få vara förklarad rättfärdig i Guds ögon, men nog är det ännu underbarare att veta att Gud är min far. Att Gud är min far. Och att jag därför ständigt är föremål för hans faderliga omsorg, kärlek. Han planerar för mitt liv. Han tänker mig till godo. Han har iklätt sig faderliga förpliktelser när det gäller dig och mig. Och därför så säger Jesus, bekymra er inte. Er far i himmelen vet vad ni behöver. Inte en sparv faller till marken hans vilja förutan. Och på er är huvudhåren till och med räknade. Frukta inte. Ni är mycket mer värda, långt mer värda än många sparvar. För Jesus försöker inpränta den här tryggheten som tillkommer oss i egenskap av hans söner och döttrar. Varför är vi så lätt bekymrade? Gud är ju vår far. Skulle inte han förstå att ta hand om oss, kanske? Det är det som Galaterbrevet 4 och 6 säger. Han har sänt in i våra hjärtan sin ande som ropar. Och det här verbet ropar, det betyder ivrig, angelägen bön och åkallan om Guds uppmärksamhet. Precis som när barnet öppnar dörren och rusar in i lägenheten och ropar pappa, pappa, för att få sin fars uppmärksamhet i något avseende, för något han vill berätta till exempel. Det är den där personliga relationen. Pappa, var är du? Får jag berätta en sak för dig? Och Abba är ju arameiska, och det som sedan är översatt fader är ju grekiska från grundtexten. Och det här ordet Abba, man talade ju arameiska på Jesu tid. Det var det mest personliga uttrycket och tilltalet för en far, kanske närmast vårat pappa, va? I lite mer högtidliga sammanhang säger man kanske far eller fader, men här handlar det faktiskt om pappa. Så det är riktigt nära. Det är intressant att Jesus själv använder det här uttrycket när han utgöt sin nöd i Getsemane. Abba, fader, var mig nära. Guds ande vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Det handlar inte om ett intellektuellt bifall bara. Det jag teoretiskt förstår, ja, det måste väl vara så. Utan det handlar om ett subjektivt vittnesbörd inom mig, givet av den helige ande. Och som vi måste vara väldigt tacksamma för, att det ändå finns där. Ja, kanske inte jämt, men ibland så bränner det nog till lite grann av gripenhet inför denna oerhörda sanning. Tänk att Gud är min far. Och vi kanske är beredda att med Sven Lidman utropa: jag är ditt barn, du är min far. O salighetens gåta. Det låter som en saga att Gud skulle adoptera föräldralösa, vänlösa barn och göra dem till prinsar och prinsessor och konungar och drottningar. För vi ska ju regera med Kristus. Så vi är ju ett konungsligt prästerskap på köpet också. Men det är ingen saga, för det handlar om Guds suveräna nåd. Och Johannes förundras, och han skriver och han säger: se vilken kärlek fadern har bevisat oss, därmed att vi får kallas Guds barn, vilket vi också är. Och egentligen är det bara framförallt två saker i Nya testamentet som framhålls som bevis för Guds kärlek. Första gången i Romarbrevet 5: Gud bevisar oss sin kärlek där i att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Första Johannes 3, ett steg längre: se vilken kärlek Gud bevisar oss, därmed att vi får kallas hans barn. Halleluja! Hans barn, vilket vi också är, säger den gamla aposteln Paulus, väl medveten om att han bara var en människa som dig och mig, svag. Men Guds barn var han, och han förundrade sig över denna fantastiska sanning. Ja, när Paulus har uttalat det här så säger han i vers 7: alltså är du inte längre slav utan son. Det var skillnad, det visste alla som fick det här brevet att läsa. I det romerska hemmet fanns slavar och det fanns söner och döttrar i familjen. Och det var en ofantlig skillnad i ställning, i den sociala ställningen. Och han för över det här i en andlig bemärkelse: vi har inte fått en träldomens ande så att vi åter skulle känna fruktan. Vi har fått en frimodighetens ande, barnaskapets ande, i vilket vi ropar Abba, fader. Ett barn, om förhållandet är rätt, bör inte vara rädd för sin far. Den kristne har ingen rättighet att vara rädd för sin far. Du har ingen juridisk rättighet att vara rädd. Gud har förklarat dig rättfärdig. Du har ingen juridisk rättighet att känna fruktan inför Gud. Du har rätt att se Gud rakt in i ansiktet och möta hans leende. Det är fantastiskt. Det är nåd, mina vänner. Och det skulle vi inte våga. Vi skulle inte våga snegla upp emot Guds rena anlete om vi visste att det hängde på oss själva. Om vi inte kunde sjunga: klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Där har vi försäkran om att det kommer att hålla. På den grunden kan jag stå förundrad och se Gud i ögonen och möta Guds välbehag. Inte längre slavar, söner, arvtagare. Det har bara börjat. Den heliga ande är ett sigill på att vi tillhör Gud. Och en underpant, säger Efesierbrevet. En handpenning kan det också översättas. En första utbetalning, om du så vill. Eller en försäkran om att hela himlen tillhör er. Det här är bara början. Den heliga ande som bor i dig har du fått som en Guds stämpel på ditt liv, att du tillhör Gud och att Gud och hela himlen tillhör dig. Det är nåd. Bara nåd. Det behöver inte vara något annat heller. Guds nåd är ingenting som kommer in efter det att du och jag har gjort vårt bästa. Och liksom Guds nåd skulle komma in och fylla ut det som fortfarande fattas. Nej. Det är Guds nåd som kommer först och fyller ut alltihop. Och utifrån den grunden så känner vi: nu vill jag överlåta mitt liv till att helgas av honom. Och så verkar nåden i våra liv till helgelse. Det ska vi tala om mer imorgon. Men vidare i fjärde kapitlet, några verser. Förut när ni inte kände Gud, då var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar, utan demoniska makter höll er i slaveri. Och nu märker han hur galaterna var beredda att gå in under en ny träldom. Människobud, judaisternas lagar om omskärelse, och vad står det? Ni håller räkning på dagar och månader och särskilda tider och år, och jag är rädd att jag slitit förgäves för er. Han tycker de håller på. De hade just blivit befriade från en bur, hedendomens träldom, och så höll de på att flyga rakt in i en annan bur, judendomens träldom. Och Paulus är förtvivlad. Och ni ser hur han vädjar här i verserna som följer. Jag ber er bröder, bliv som jag när jag nu har blivit som ni. Ni har aldrig gjort mig något ont. Ni vet att det var på grund av sjukdom som jag första gången kom för att förkunna evangeliet för er. Nu kommer vi in i någonting väldigt brännbart här. Paulus i sin vädjan här påminner galaterna om hur det var när han första gången kom till dem. Och han säger: fast jag var sjuk när jag kom, eller kom i kroppslig svaghet som det står i gamla översättning, så tog ni emot mig. Ta emot mitt ord nu också, är det lika som han menar. Lyd mitt ord, mitt råd nu också. Håll er till Guds nåd som den enda grunden för er helgelse. Jag kanske inte kan bara flykta förbi det här med att Paulus säger att han var kroppsligen svag. För det finns faktiskt en del som skäms och Paulus vägnar att en apostel skulle få vara behäftad med kroppslig svaghet. Det kan väl ändå inte ha varit andligt. I nya översättningen står det alltså helt ut sjukdom. Tydligen så var Paulus i ett sådant kroppsligt tillstånd när han kom till galaternas församlingar att det var så uppenbart att karn var sjuk. Det var så ögonfallande att det skulle kunna ha frestat galaterna att inte ens lyssna på honom, att nästan förakta honom för hans sjukdomstillstånd. Men de hade ändå lyssnat på honom. Nu har man naturligtvis undrat och forskat i vad kunde det ha varit för fel på Paulus. Ja, ni ser att det står i verserna som följer i vers 15. Jag kan intyga att ni gärna skulle ha rivit ut era ögon och gett dem åt mig. Och man har då trott att kanske det var någon ögonsjukdom. Och deras kärlek till honom skulle kunna ha tagit sig sådana uttryck att de gärna skulle ha gett honom sina ögon om så hade varit möjligt, för att han skulle få se bättre. Vi vet inte. En nytestamentlig forskare ansåg att Paulus led av migränanfall som var så påtaglig att han fick gå och lägga sig lite då under dagen. Andra har menat att det var epileptiska anfall, i ögonfallande alltså, och som på något sätt kunde orsaka en viss vämjelse hos känsliga människor. Någonting var det, mina vänner. Någonting var det i Paulus kropp som varit lidande och som andra såg varit lidande. Vi vet från andra Korinthierbrevet 12 att Paulus kallade att en satans ängel slår mig, en törntagg i köttet. Och det måste väl ändå ha varit någonting som gjorde ont, som gjorde ont. Och han bad 3 gånger. Jag tycker inte det var värst mycket, men han fick ju svar i alla fall. Och han menade allvar när han bad, naturligtvis. Men när Gud gång på gång svarade, min nåd är dig nog, så gick det upp för honom att han aldrig skulle behöva komma i en sån situation där inte Guds nåd skulle räcka till. Och faktum är att han kom ju till slutsatsen att när han var svag, då var han stark. Förunderliga faktum. Att inte det är så att Guds syften med oss förhindras av kroppslig svaghet. Det vill vi gärna tro, för vi har det här effektivitetstänkandet att det är de friska och de duktiga människorna som gör nyttan i Guds rike. Men jag är inte alls så säker på det, jag. Det är kanske de som syns mest. Och visst ska vi vara tacksam för fysisk hälsa. Det är en gåva från Gud. Och vi ska vårda vår kropp och söka naturligtvis att hålla den så frisk som möjligt. Men samtidigt så måste vi komma ihåg att den här kroppen tillhör den skapelse som är lagd under förgängelse. Den kan bli sjuk. Den är mottaglig för smitta. Den kan skadas. Den kan råka ut för en olyckshändelse. Den lever i en väldigt skör tillvaro. Och om Guds plan och Guds rike skulle vara beroende av att våra kroppar skulle vara 100-procentigt funktionsdugliga, ja, då skulle det inte vara värst mycket att hoppas på. Men nu hänger det inte på vår duktighet, inte ens i fysisk bemärkelse. Nu hänger det på Guds nåd. Har du läst? Jag håller just på att läsa en missionsbiografi, men jag tänkte på en annan, nämligen han som 1794 åkte ut till Indien, William Carey, tjänade där borta i östra Indien i 50 år och grundlade den mission som fortfarande bär rik frukt i Indien, översatte Bibeln till språket där och så vidare. Och man läser om den mannen och man kanske beundrar honom, men vet du vad jag tror hemligheten till hans uthålliga tjänst var? Någonting som man aldrig har hört talas om. Hemma i England så hade han en syster som låg förlamad i en säng och skrev uppmuntrande brev till sin bror William Carey. Ge inte upp, William, Gud är med dig. Och så fick han de där breven hemifrån England och kände sig styrkt i sitt arbete för Gud. Och man kan ju fråga, när allt kommer till sitt slut, vem som utförde den viktigaste tjänsten. Du ser, Gud är inte jäckad av kroppslig svaghet. Guds syften är inte omintetgjorda på grund av din sjukdom, om du har någon just nu. Det är det stora med Gud. Epafroditus kom till Rom med rapporter från Filippi, och han hade blivit dödssjuk i Herrens tjänst. Och Paulus hade bett för honom och lagt sina händer på honom till och bett, men ingenting hände. Och alla trodde att Epafroditus skulle dö. Men så till slut, så säger Paulus, så visade Gud ändå förbarmande och spara hans liv, så att jag inte skulle få bedrövelse på bedrövelse. Men Trofimus, honom fick jag lämna sjuk efter mig i Miletus. Vad är detta? Får en apostel vara så svag i sin tro att han inte kan be så en människa blir frisk? Ja, han levde under det här mysteriet han också, att Gud inte alltid helar. Och vi måste förstå och acceptera att vi har med en förgänglig kropp att göra. Ditt hår kanske har börjat gråna lite grann. Dina ögon behöver glasögon. Och visst har du lagat tänderna någon gång. Vem kan förhindra förgängelseprocessen? Allt det som inträffar vår förgängliga kropp i form av nedbrytande processer eller sjukdomar är ett led i den förgängelse under vilka vi alla är lagda på grund av syndafallet en gång. Och vi kan inte undfly den förgängelsen. Det vore att säga att vi inte heller skulle dö. Men det stora är ju att Paulus och vi kan säga, om också vår utvärtes kroppshydda bryts ner dag för dag, vilket den gör, så tillväxer likväl vår invärtes människa. Det hänger inte på någon mänsklig styrka eller kraft, på mänsklig hälsa eller friskhet. Vi ska med tacksamhet ta emot när Gud hela. Jag menar inte det, och vi ska bedja att Gud hela. Men vi ska inte vara förskräckta om det inte sker. För Guds syften är inte om inte ett gjorda för det. Gud är mycket större än så. Och Gud var det lov för det. Jag kom till er, säger Paulus, i kroppslig svaghet. Jag vet inte, man kanske till och med fick leda honom fram till plattformen, för han var ganska svag. Och vi har för oss att kanske aposteln Paulus kom dundrande in på scenen som ett åskväder nästan, och levererade sina predikningar så att folk skakade i bänkarna och föll som käglor. Nej, det är inte en sån röst vi känner igen nu ifrån Galaterbrevet. Han säger, han talar som en förälder. Vi kommer nu till vers 18. Han är ledsen för de här villolärarnas skull, att de nu har visat sånt stort intresse för församlingen. Det är inte med goda motiv. Då vore det väl, säger han. Men de gör det inte i god avsikt, vers 17. Och så kommer vi till vers 18. Vers 19. Mina barn, som jag nu än en gång måste föda med smärta tills Kristus har förkroppsligats i er. Och han är så bekymrad. Om jag bara var hos er nu, så jag kunde göra min röst rätt bevekande. Men där sitter han, kanske i Efesus, och skriver och är hänvisad till papyrus och en bläckpenna, eller om man använder sig av en sekreterare, om nu hans ögon var så dåliga. Han kan inte ens ta luren och ringa ett samtal till församlingen i Galatien, så de kunde höra hans röst och förstå att det var ett hjärta av kärlek som slog för dem. Så han vet inte hur han ska göra. Oh, om jag vore hos er, så ni åtminstone kunde höra på rösten hur jag lider av att ni är på väg ut ur nåden. Och han känner en kamp, han känner en vånda, han känner en nöd för församlingarna. Och han kallar det födslovånda. Vi lever i en tid då man ofta presenterar snabba lösningar på stora frågor och problem. Jag tror inte det finns några snabba lösningar på församlingstillväxt, på andlig mognad. Det måste finnas människor som är beredda att gå in i födslovåndor, att känna nöden, att drivas till bönevrån. Och det är ingenting som man tycker känns skönt direkt, men det är tydligen någonting absolut nödvändigt. Om man identifierar sig med Kristi församling, verkligen, då har man också öppnat sig för att känna nöd för Guds folk, för fåren i hans jord. Petrus, älskar du mig? Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Föd mina lam, ta hand om de minsta, hjälp dem. Kärleken till Jesus visar sig i ett hjärta som slår för hans församling. Och varenda brev i Nya testamentet är ett uttryck för den kärleken, ställda till lokala församlingar där det fanns problem. Ja, Paulus fortsätter sin faderliga vånda, eller moderliga vånda, för han ser sig ju som en moder här som föder dem, önskar föda dem in i det nya livet igen. Och han fortsätter att tala i kapitel 4. Kanske vi bara hinner säga de här två förbunden så ska vi sluta. Han tar en gammaltestamentlig illustration från vers 21. Svara mig, ni som vill stå under lagen. Ni berömmer er av lagen. Ni tycker ju så väldigt mycket om lagen nu helt plötsligt och tror att den ska vara ett medel för er helgelse. Tjänstekvinnan Hagar, Sara, den fria hustrun. Där har du två kvinnor i Abrahams hushåll som båda fick söner med Abraham. Tjänstekvinnan symboliserar lagens förbund, säger Paulus här. Sara, den fria hustrun, symboliserar nådens förbund. Genom tjänstekvinnan Hagar föddes Ismael. Inte på grund av löftet, utan på grund av mänskligt beräknande och mänsklig ansträngning. Genom Sara föddes Isak i kraft av Guds löfte. Skilj på de här två förbunden. Och kom nu ihåg, säger Paulus till sist i Roma, i Galaterbrevet 4, att de här två kvinnorna kunde inte bo under samma tak. Hagar fick ge sig iväg. De här två förbunden kan inte samexistera, lagens förbund och nådens förbund. Lag och nåd kan inte bo under samma tak. När lagen kommer in, då går nåden som livsprincip ut. Förstår ni inte? Ni står under nådens förbund. Ni är födda in i Guds familj av bara nåd. Hur kan ni då vilja gå tillbaka och ställa er under lagens förbund och arbeta på er frälsning genom egna ansträngningar? Nej, säger han, gå ut ifrån, han säger i vers 30, driv bort slavinnan och hennes son, till slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria kvinnans son. Och slutsumman av allt det här är: ni är fria i Kristus. Kristus har frigjort er för att ni ska vara fria. Låt därför inte något nytt träldomsok läggas på er. Och det ska vi tala mer om imorgon. Och sen om vandringen i den helige ande. Det blir fint det. Nu ska vi be. Tack gode Gud för att du har gjort oss till dina söner och döttrar. Tack för Galaterbrevets hälsning till oss, som vi så väl behöver också i vår tid, Herre. För vi har nog ganska lätt ändå att snegla på våra egna ansträngningar och tro att det är det hänger på. Och vi glömmer bort att vila i din nåd och veta om att du är vår far som har iklätt dig förpliktelse och lovat att ta hand om oss, Herre. Och om vi bara kunde tro det och vila i den tron, Herre, och känna hur det inre livet producerar den rättfärdighet som ju lagen kräver. Tack att det livet finns hos oss. Tack för den helige ande, att du inte har lämnat oss ensamma, utan att den helige ande bor hos oss för att förverkliga dina höga syften med oss. Välsigna oss resten av den här dagen. I Jesu namn. Amen.